Härligt. Har du satt dig på rätt plats? Kommer du ihåg vilken plats du hade liksom? Eller har du hamnat helt fel? Nej, det går bra. Ni känner er inte sådär jätte. Det är inte jätteotäckt, utan man även om jag fick lite annan plats än hur det var för 1,5 år sedan, så känns det ändå som att det är lite okej, eller? Ja, det är bra. Det är bra. Hörrni, ja, det här är ju roligt. Det får man väl lov att säga, va? Att det är roligt detta. Riktigt, riktigt kul. Det är så många ansikten. En del som man nästan inte har sett på 1,5 år. Andra som man har sett lite mer. Och en del ansikten också som kanske faktiskt inte har varit här så mycket. Eller kanske inte har varit här alls. Varmt välkommen idag till den här gudstjänsten och till detta. Jag ska predika över temat bättre tillsammans då. Och jag ska utgå ifrån Nehemja. Nehemja bok och lite grann vad som hände där när man skulle bygga upp templet, eller när man skulle bygga upp Jerusalem. Men innan det så ska jag bara påminna om ett ord från Jesus. Han säger så här på ett ställe, att där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och det här, det är ju ett löfte från Jesus till oss. Det är något alldeles speciellt när några stycken människor som tror på Jesus kommer samman och så är man tillsammans inför Gud. Då har han gett sitt löfte om att han är där i den gemenskapen. Det är något alldeles speciellt med den gemenskapen som inte finns någon annanstans, utan bara där människor tror på Jesus. Och det spelar ingen roll om det räcker med att man är två eller tre liksom. Så de här åren som har gått, det här 1,5 året som har gått, det är ju inte så att Jesus inte har varit mitt ibland oss, utan han har ju funnits där varje gång som vi har träffats, fast det har varit mindre grupper. Men idag så får vi vara många, och då vet vi också att Jesus är här. Jesus är här just nu i det här rummet för att möta dig, för att nå dig, för att säga dig någonting, för att komma till dig, för att han vill dig någonting. Han vill ta hand om ditt liv, han vill säga välkommen hem till Gud, välkommen hem till mig. Han vill säga du är mitt älskade barn, du tillhör mig, du kan få tro på mig, du kan få gå med mig, jag ska beskydda dig, jag ska bevara dig och jag ska låta dig uppstå på den yttersta dagen för att få leva i evighet. Det är Guds löfte till dig. Men medan du väntar på att det sker så ska du komma ihåg en sak. Och det är det, att Jesus är här. Han är inte långt borta, utan är här mitt ibland oss. Bättre tillsammans. Bygg upp igen, lärdomar från Nehemja. Ska vi ta lite grann om då. Innan det så ska jag bara säga någonting om att vi drar igång en bibelläsningsplan. Som då heter Better Together. Och det betyder ju bättre tillsammans naturligtvis. Och vi börjar med den från och med imorgon. Det kommer finnas en länk där på våran hemsida. Den finns inte nu, så du kommer inte hitta den nu om du går in där. Men den kommer finnas efter gudstjänsten, där du kan gå in och klicka på den länken och sen anmäla dig och vara med på den. Eller så är det så här att om du inte vill gå in där så kan du skicka "jag vill vara med" till det där telefonnumret som står där, 0735 095 875. Och skriver du "jag vill vara med", och då så får du en länk och så får du vara med och läsa Bibeln tillsammans. Vi har gjort det här några gånger och det är väldigt, väldigt bra faktiskt att få läsa Bibeln tillsammans och få uppmuntra varandra och få utbyta tankar och idéer, för det är så det fungerar. Man läser ett litet stycke, man får en liten andakt och sen kan man också skriva sina egna tankar och så får man då läsa vad de andra har skrivit och sådär. Väldigt, väldigt bra. Så jag hoppas att du vill vara med på det. Okej. Och nästa bild då. Där står det detta som Jesus sa. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Glöm inte det. Jesus är här precis just nu hos oss, hos dig. Och han vill dig någonting. Då ska vi alltså fundera lite grann över det här med Nehemja. Kommer ni ihåg vad det handlade om? Nehemja bok. Vad handlar det om? Det handlar om Nehemja, säger någon. Helt riktigt. Det handlar om Nehemja. Och vad handlar det om då med Nehemja? Jo, det handlar om att Nehemja var i Babylon. Han var där tillsammans med alla de som var deporterade från Israel. De hade blivit deporterade därifrån och så hade de bott länge i Babylon. Och en del var kvar i Israel. Men det var bara en liten del av folket som var kvar. Och Nehemja, han träffar då på en grupp med personer som har varit i Israel. Och så kommer de till honom och så börjar de att prata. Och så frågar han, hur är det egentligen nu i Israel? Hur är det med Jerusalem? Och då berättar de om hur det är. Och det är inget roligt. Det är inte alls något bra. Det som händer, det de säger, kommer ett litet bibelord här. Det som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna är nedbrända. Alltså, det är inget bra i Israel. Det är inget bra i Jerusalem. De lever i fångenskap, de lever i nöd, de lever i förnedring. Muren som har skyddat Jerusalem, den är nedbruten. Och portarna, de är nedbrända. Det här är inte bra. Och det här, det berör Nehemjas hjärta. Och han tänker, vad kan jag göra åt det här? Och då kan man fråga sig, vad har egentligen det här med oss att göra? Det här hände ju jättelänge sedan. Jag tror att det finns några saker som vi kan lära oss av den här händelsen och det som hände där. Och jag ska försöka ta er med i det. Alltså, jag tänker så här att vi har som kyrka levt lite grann deporterade under en tid. Under ett och ett halvt års tid så har vi inte kunnat mötas, vi har inte kunnat fira gudstjänst tillsammans, vi har inte kunnat ha det gudstjänstliv och det församlingsliv som egentligen är tänkt att det ska vara där. Utan vi har fått vara liksom utspridda och deporterade. Vi har inte fått göra det som Gud egentligen vill. Att hans folk ska komma samman och att det ska kunna vara fest och att det ska kunna få vara en plats där man får uppleva att Gud är nära. Och det är klart att vi har haft en tid som har varit svår för en del. Det har hänt massa positiva saker, absolut. Så roligt att höra att det är några ungdomar som tyckte att det var det bästa året som har varit. Det är fantastiskt. Det finns människor som har fått uppleva stora välsignelser. Men det finns också du som sitter här som kanske upplever och tycker att det har varit svårt. Det har varit svårt att ha igång min personliga andakt hemma. Och det har varit svårt att läsa Bibeln. Jag känner liksom att jag har kommit ur det hela. Och det känns som att det är så långt ifrån allting. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Hur ska jag leva? Hur ska det här gå till egentligen? Det har varit ganska tufft för många. Och jag tror att precis som det var för Nehemja så finns det ett arbete för oss att göra som Guds folk. Att bygga upp, att återbygga det som lite grann har raserats. Det finns saker i ditt eget liv, i ditt andaktsliv, i ditt kristna liv som kanske behöver byggas upp igen. Och då behöver du hjälp av andra människor i det. Och det finns saker i församlingen som också behöver byggas upp, som inte kan få ligga där raserat. utan som faktiskt behöver komma tillbaka ut i full kraft. När Nehemja hör det här budskapet om att det inte är bra, då händer någonting i hans hjärta och han börjar att be. Det står att han ber och han fastar och han tänker, vad ska jag kunna göra åt den här situationen? Och då ska jag ge tre stycken punkter som jag tror att vi skulle kunna få med oss ifrån detta. Den första punkten då, det är se situationen. Nehemja, han hörde detta, vad som hade hänt, och han såg situationen. Han förstod att det här är inte bra. Det finns saker här som det skulle inte vara så här på det här sättet. Och du och jag, vi kan få se situationen, se hur ser det ut egentligen. När vi funderar på hur ser församlingen ut, hur ser kyrkan ut, var står vi, vilka behov finns, så handlar det ju inte om, det handlar inte om våra byggnader, det handlar inte om människors ekonomi, kanske som det handlar mycket om i Nehemjas fall, utan det handlar om människor som behöver få fatt om Jesus. Det handlar om ditt liv, det handlar om barnen som kanske ännu inte riktigt har fått grepp om tron på Jesus. Det handlar om ungdomar som söker efter identitet och som söker efter bekräftelse och som också försöker söka sig mot en tro på Jesus Kristus. Det handlar om de här människorna som inte riktigt vet vem Jesus är, men som undrar och som vill lära sig och som vill ta emot. Och så handlar det om dig som har varit kristen under en lång period. Det handlar om dig som behöver bygga upp någonting igen i livet. Och det handlar om dig som liksom har saker och ting lite mer på plats. Men det handlar om att se situationen. Se dig runt omkring. Vad är det som behöver byggas upp? Vad är det som behöver byggas upp i ditt eget liv? Vad är det som behöver byggas upp i församlingen? Vad är det för saker där det finns ett behov? Vad är det som inte längre kan ligga sönderslaget och nedbrutet, utan det behöver göras någonting åt det? Och när Nehemja fick det här, när han fick höra det här, då hände någonting i hans hjärta. Hände någonting i det här hjärtat, och det ledde till att han började be. Han började be, han började fråga Gud, vad är detta? Vad kan jag göra? Och det är egentligen den här första steget. Herre, vad kan jag göra? Vad är det du har lagt på mitt hjärta? Det är ju så att han kanske inte lägger exakt samma sak i alla människors liv. Men någonting lägger han i ditt liv. Någonting som han vill att du ska vara med och bygga upp. Vad har han lagt i ditt liv? Vad är det du ser? Vad är det du inte tycker riktigt fungerar? Vad är det du tror behöver byggas upp? Be Gud om att hans helige ande får röra dig. Få röra dina tankar, röra ditt hjärta. Så att du börjar ställa frågan, Herre, vad vill du? Vad vill du att jag ska göra? Det var det som Nehemja gjorde. Han såg situationen, det är det första steget. Den andra saken, det handlar om att börja gå även om det inte finns några förutsättningar. Att börja gå även om det inte finns några förutsättningar för detta. Nehemja, han hade egentligen inga förutsättningar för att kunna göra någonting åt det här. Han var slav. Det står att han var munskänk hos Artaxerxes. Ja, tack. Ungefär sådär. Kungen i Babylon, han var munskänk där. Ni vet, munskänken, det var ju den då som skulle dricka vinet och alla drycker så här innan gästerna och kungen och så där drack. För att det var ju populärt att förgifta människor på den tiden. Och då behövde man någon som testade om det gick bra. Det var ju lite grann inte riktigt något toppenjobb, eller? Nej, jag tror att jag hellre hade sluppit det om jag hade fått möjligheten. Han hade inte möjligheten till det. Han hade ingenting egentligen. Men det står om honom att han måste haft en bra relation på något sätt ändå med kungen. För kungen lägger märke till att, ja, det är någonting med Nehemja. Jag undrar vad det är. Så han ställer faktiskt frågan till Nehemja. Hör du, hur är det? Vad är det som har hänt? Och då börjar Nehemja berätta. Och så säger han så här, ja, mitt land ligger öde. Och ja, jag behöver försöka göra någonting åt det här. Jag skulle behöva flytta härifrån, flytta tillbaka till Israel och hjälpa till. Och kungen säger faktiskt ett ja till det. Därför att Gud öppnar en väg. Så här är det ibland. Ibland så ser du och jag saker och ting som behöver göras. Och vi tänker så här, att det här skulle vi behöva göra. Det här skulle man göra någonting åt. Men så tänker man så här, ja, men jag har inga förutsättningar för att ordna det här. Jag har inga förutsättningar för att fixa till det här. Jag har inte kraften till att göra det. Jag har inte pengarna till att göra det. Jag har inte inflytande till att göra det. Jag har ingenting att komma med. Hur skulle jag kunna göra någonting åt det här problemet? Men Nehemja, han började gå i den här riktningen. Så tog han sitt första steg. Det står att han bad till Gud och undrade hur ska jag göra? Hur ska jag kunna gå fram inför kungen? Vi ska ta nästa bild, tror jag. Och så fick han bönesvar på det. Nej, så var det inte alls. Då kan vi backa lite. Ja. Men han fick bönesvar. Gud öppnade en väg för honom. Och så är det också för dig och mig. När vi ser någonting, när vi har upptäckt någonting, då får vi börja gå. Även ifall de yttre förutsättningarna inte finns för detta. Och så får vi börja ta de här stegen. Och så kan Gud öppna en väg för dig och mig. Han kan öppna någonting in i det som han har tänkt. Och därför, tveka liksom inte, utan gå med Gud. Sen kan det vara så här ibland att det finns dörrar som är stängda. Har du varit med om det någon gång? Du ser någonting skulle behöva göras, men det känns som en stängd dörr. Vet du, jag tror att det är så här, att det är ganska viktigt då att tänka att, men om dörren är stängd, det är inte jag själv i min egen kraft som ska kunna slå igenom den där dörren och gå ut i det. Ibland försöker vi göra det. Vi tror att vi själva ska kunna bräcka ner saker och ting så att vi ska kunna komma framåt. Men i Nehemjas fall så var det så att det var Gud som öppnade vägen för honom. Gud öppnade vägen och så kunde han gå in. Om du upplever att det liksom är tillstängt, vänta då på Gud. Låt honom ta steget och ta bort det där hindret. Gå inte i din egen kraft, men börja gå även om det inte finns några förutsättningar. För Gud vill vara med dig. Nåväl, Nehemja kommer till Israel, han kommer till Jerusalem och så berättar han för folket. Och då kan vi läsa det här bibelordet. Låt oss börja bygga, sa de, och grep sig an med detta goda verk. Här hade de gått år ut och år in utan att någonting hade hänt. Stan låg liksom raserad. Ingenting hade hänt. Men sen kommer då Nehemja och så berättar han. Han berättar om det här han har hört. Han berättar det han har upplevt. Och så säger han, jag har kommit hit för att nu ska vi bygga upp stan igen. Nu ska vi bygga upp det här. Det här vill Gud. Och folket lyssnar, folket tar till sig detta och så börjar de bygga. Och då kommer vi fram till den tredje punkten. Arbeta sida vid sida, var och en med sin egen uppgift. Det är flera kapitel i Nehemja som berättar om vilka det var som arbetade var. Och då var det den familjen och från det och det stället. De arbetade med den där biten av muren. De skulle färdigställa det. Och så var det en annan familj där. Och så var det en tredje familj. Och så var det var massor olika familjer och släkter. Och så arbetade de på var sin del. Liksom. Och så där är det. Vi får arbeta på det som Gud har lagt ner i våra liv. Och så får vi arbeta på den delen som vi har. Och så får vi försöka dela upp det mellan oss. Ibland när man håller på att arbeta i Guds rike, då är det ju så här att man blir väldigt fokuserad just på den sträckan som man själv ska bygga upp. Så är det. Och då kan det vara så här att man är där och man jobbar och sliter och man är några stycken och så tänker man så här efter ett tag. Men hallå, varför är det inga fler som är här och jobbar just med det här? Fattar de inte att det ligger ju liksom nere? Och så är det ju. Det behövs alltid fler arbetare. Be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd, säger Jesus. Det behövs alltid fler arbetare. Och det behöver vi be om. Det behöver alltid mer människor som kommer in och hjälper till. Men ibland så blir man så fokuserad på det där så man ser liksom inte vad som hände där i den delen. Och man ser inte riktigt vad det var som hände där i den delen. Men grejen är den att vi bygger på varsin del för att ingen utav de här delarna utav muren får ligga nere. Det finns så många olika saker som behöver byggas upp, som behöver bli återrestaurerade. Och då får vi tänka att vi får vara generösa mot varandra i det. För att vi ser att okej, jag jobbar med det här, jag brinner för det här och det är gott, men här borta jobbar det några andra för det. För något annat. Och tänka att det är så att man jobbar med lite olika saker. Och här handlar det mycket om också att uppmuntra varandra. Att uppmuntra det som händer, det som är gott, det som man ser omkring sig som faktiskt är bra. Det är alltid bättre att ge ett positivt ord, en uppmuntran till någon. För då växer man i uppgiften som man har. En sak till skulle jag vilja påminna om i detta, när man arbetar på någonting i Guds rike. Man behöver ställa sig frågan, varför gör jag det jag gör? Vad är anledningen till att jag gör det här? Är det för att jag är bra på det? Är det för att jag tycker att det är kul att göra det? Är det för att jag vill träffa mina kompisar när jag gör det? Ja, det är en god arbetsgemenskap. Är det för att det är ingen annan som gör det? Eller är det för att någon bad mig, du kan inte du vara med, och då svarade jag ja. Alltså, det finns många olika skäl till varför vi går in och lyfter olika uppgifter. Men hörni, det får gärna vara kul, det får gärna vara roligt, det får gärna vara så att man får känna en god gemenskap när man arbetar tillsammans. Det får gärna vara alla de här olika orsakerna. Men i grund och botten så måste det alltid vara någonting annat. Det måste alltid vara Jesus. Det måste alltid handla om Jesus, vad du än gör. För att om du tappar bort det, då kommer du till sist bara tycka att vad jobbigt är det här. Varför håller jag på med det här egentligen? Och varför är det ingen annan som gör det här? Men om det är för Jesus, då vet du att det spelar roll. Du kan inte byta ut det. Du får inte byta ut det. För det handlar om ditt liv. Det handlar om ditt liv för Jesus. Det handlar om Guds rike. Det måste alltid i grund och botten handla om, vem är Jesus för mig? Varför gör jag det här? Varför bakar jag de här bullarna? Varför kokar jag det här kaffet? Varför målar jag den här listen? Varför klipper jag det här gräset? Varför sjunger jag den här sången? Vad handlar det om? Jo, men det handlar om att Jesus har rört mitt hjärta. Jag vill ge någonting tillbaka och jag önskar att andra människor ska få se och upptäcka att det är bättre tillsammans med Jesus. Det måste alltid handla om det. Det får inte handla om någonting annat. Sen får det gärna vara roligt. Du får gärna ha roligt. Du får gärna göra saker och ting tillsammans med vänner och tycka att det här är bra. Jag trivs med det här. Du behöver inte otrivas med det du gör. Det behöver du inte. Men det måste alltid, vad det än handlar om, så måste det handla om Jesus i botten. Det måste vara det som driver dig. För annars blir du utbränd och tycker bara att det är tråkigt. Och du blir less på folk. Och du tycker folk är jobbiga. Det behöver du inte göra så mycket. Utan det behöver handla om Jesus. Alltid. Och så jobbar du på din sak. Och så tänk, så är det någon syster eller bror, som vi säger när vi är Guds hus i Guds församling. Då kallar man varandra för systrar och bröder. Och så nu jobbar du med den där saken. Du har liksom lagt upp din sten och tänker att ja, det blev ganska bra. Eller? Ja. Då är det en syster eller en bror som kommer och säger: hör du, vad snyggt, stenen ligger där. Det gjorde du riktigt bra. Och då tänker du så här: ja, det var ju väldigt bra det här. Jag tror jag tar en sten till, tänker du då. Ja. Och så lägger du den där och så är det någon som kommer och säger: du, nu ligger det ju två stenar där. Supersnyggt alltså. Uppmuntra varandra. Uppmuntra det som du ser är gott. Det som du ser är en god tanke. Någonting som ett bra arbete. Uppmuntra det. Jag lovar dig en sak. Det har aldrig blivit sämre av att någon uppmuntrar. Och du vet hur det är. Du behöver uppmuntran själv för att du ska tycka att det liksom funkar. Om du ska våga tro på dig själv, om du ska våga tro på det du gör, så behöver du också att det finns någon som säger: ja, men du, det där var bra. Så uppmuntra varandra. Hörrni, tre stycken punkter idag alltså. Att återuppbygga utifrån det som Nehemja var med om. Att för det första se situationen. Att be Herren om att han får röra vid ditt hjärta. Att han får lägga ner någonting i ditt hjärta om det som han vill för ditt liv och för Guds rike, för Guds församling. Vad är det som behöver byggas upp? Se situationen. Låt den helige ande påverka dig. Och för det andra, när du har sett det här behovet, börja då gå, även om förutsättningarna inte finns, även om du inte tycker liksom att du har kraften eller orken eller möjligheterna, börja gå. Kolla, är det här någonting, om jag går åt det här hållet nu som jag upplever, öppnar Gud vägen för mig? Jag tror att det finns många som kommer uppleva att Gud finns där och öppnar dörrar. Och sen för det tredje, när du står där och arbetar på din del utav muren, ge inte upp utan fortsätt. Kom ihåg varje grej som du gör, att ja, men det här gjorde jag för Jesus. Det här är för Jesus. Det är inte för min egen skull. Det är inte för någon annans skull i första hand. Det blir det ju också. Men i första hand så handlar det om att jag gör det för Jesus. Och så när du jobbar där med din del i muren och ni hjälps åt med den, kom då också ihåg att uppmuntra de som jobbar på andra sidan. De som jobbar där till höger och de som jobbar där till vänster. Uppmuntra dem och säg: hör du, det där var bra. Vad roligt. Vad bra. För det behövs. Vi behöver uppmuntra varandra. Några stycken saker ifrån det som hände med Nehemja. Jag tror att Gud vill bygga upp saker och ting som har raserats. Och oavsett ifall det är så att det är saker som har raserats i ditt liv, eller om det är saker som har raserats i församlingen, så kan du få nåden att se det och gå in i det och faktiskt göra en skillnad. Låt den helige ande röra vid ditt hjärta. Tala till dig om: vad är det? Vilken del av muren? Vad är det du ska bygga på? Vad är det du ska bygga upp? Herre, jag tackar dig för att vi får arbeta tillsammans för dig, för ditt rike. Tack att det inte handlar om vad vi själva kan eller vad vi själva förmår, Jesus, utan det handlar om vad du vill göra, Herre. Jag tackar dig, Herre Jesus, för att du har en tanke, du har en plan och du vill någonting med var och en, Jesus. Och jag ber om att att vi ska få uppleva på djupet att du talar in i våra hjärtan om det som ligger på ditt hjärta, om det som du vill, Jesus. Jag ber om det. Far i himmelen, tack. Tack för att du vill använda oss. Tack för att du vill använda var och en här inne. Och tack för att du vill öppna dörrar för den som upplever att dörrarna är stängda. I Jesu namn.